stor Claes Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Och nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målisen ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Whine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Har du någon gång ställt dig frågan, har jag problem med alkohol? Men samtidigt så kanske det är svårt att koppla det till att faktiskt vara en alkoholist ändå. På grund av kanske just den där bilden som du har av vad en alkoholist är. För när jag säger ordet alkoholist så kanske du, precis som många andra, direkt tänker på en person som är full 24-7 ungefär och som sitter på en parkbänk, har förlorat allt, boende, jobb, relationer, allt är liksom helt borta. Och ja, alltså, det kan ju absolut vara en beskrivning av en alkoholist. Men samtidigt så behöver det inte handla så mycket om hur mycket man dricker för att vara en alkoholist, utan det handlar kanske mer om att man gör något som man egentligen inte vill och att man inte kan sluta tänka på nästa gång man ska få dricka. De flesta av oss kan dricka 2 glas vin och vara nöjda där utan problem. Men vissa av oss, vi kan verkligen inte det. Och det är som att kroppen liksom bara skriker efter mer och mer och mer och mer. Jag gick runt i flera år i en ganska så ond cirkel, får man väl kalla det. Där jag oftast blev för full, fast jag varken ville eller hade planerat det. Jag skyllde ifrån mig på massa olika saker till varför det blev så här varje gång. Som att jag till exempel inte hade ätit tillräckligt bra innan jag drack, eller att jag inte hade sovit särskilt bra under den veckan. Och så lovade jag mig själv att det skulle bli bättre nästa gång. Och så höll det på sig där, om och om och om igen, som en snurrig karusell på ett nöjesfält som liksom känns superkul till en början, men ju fler varv du åker desto mer illa mår man. Och en normal person som blir så pass bakis och får så pass mycket ångest och mår så pass dåligt av alkohol kanske skulle tänka, ja men jag kanske ska dricka lite mindre nästa gång, eller pröva att inte dricka alls någon gång när jag går ut och faktiskt hålla sig till det. Men så funkar det inte för vissa av oss, trots alla försök till att dricka mer måttligt. Det här vansinnet, som man ändå får lov att kalla det, det är en sjukdom som kallas för alkoholism. Och det kanske låter både läskigt och jobbigt när jag säger det så. Men det häftiga är att jag idag är så himla tacksam för att jag insåg att jag hade problem. Det kanske låter konstigt, men det jag menar är att jag är tacksam för att jag då också kunde välja att bli fri från det. Och jag är också himla tacksam för allt nytt jag fått upptäcka i livet. Att jag fått upptäcka mig själv och lära känna mig själv på ett sätt som jag aldrig skulle ha fått göra om jag hade fortsatt att dricka. Jag vill egentligen inte låta sådär jobbigt positiv som jag kanske gjorde nu precis, men det är verkligen sant. Och förut så trodde jag verkligen att frihet och lycka, det var att sitta ute på en bar tillsammans med vänner och dricka hela kvällen lång, och sen att vara kvar på en efterfest längst av alla och kanske cykla full hem och knappt hitta vägen hem. Men idag så vet jag att för mig så var inte det där frihet, för frihet är det som jag lever i nu, hur jäkla klyschigt den låter. Och just för att dissekera det här ämnet med alkoholproblem och för att hjälpa dig på traven till att kanske förstå om du är alkis eller inte, så har jag bjudit in Andrea Leijon. Andrea driver Alkispodden och har varit nykter i 7,5 år. Vi får höra om hennes livsresa från att leva med ångest och att bara helt enkelt känna sig fel och inte veta vad felet är, till att idag leva ett nyktert liv i frihet och med glädje. Och med det sagt, så nu kickar vi igång veckans avsnitt. Andrea, välkommen.
Tack.
Hur är läget?
Bra. Mm. Det är bra. Jag sa ju det till dig innan vi började spela in att jag är lite hes på grund av att jag anordnade en 40-årsfest i helgen för min man. Så därav lite mer raspig än vanligt.
Och jag brukar säga att jag älskar din röst, särskilt nu när den är lite extra raspig, så det är bara bra nästan.
Ja,
det. Och det bevisar ju också att vi som är nyktra kan ha det kul på fest också.
Ja. Ja. Verkligen, lite för kul.
Eller hur, det är med till och med. Man kan bli bakis även när man inte dricker.
Ja, andligt bakis. Det blev jag dock inte.
Du blev inte det?
Nej.
Vad menas med andligt bakis då?
Ja, men andligt bakis brukar jag säga när man har varit på fest som nykter. Och så har man liksom, ja, men man kanske har varit lite översocial. Eller liksom klämt ur sig social energi fast den inte egentligen fanns där. Så att man nästan får lite ett bakslag dagen efter. Man kanske har stannat lite för länge och lite sådär. Då kan jag känna dagen efter att jag nästan blir lite andligt bakis. Lite så här, hängig. Men så länge jag lyssnar på min kropp och lyssnar på mina behov, behöver jag gå iväg en stund och ta en liten breather, då gör jag det. Och då mår jag ju toppen dagen efter. Och nu, alltså efter den här festen, jag har bara svävat på moln liksom.
Åh, vad härligt.
Ja.
Det var också ett bra tag sedan som du var bakis från alkohol.
Japp. Yep.
När var det du insåg att du hade problem med alkoholen?
Det var 7 år sedan nu. Snart 7,5. Och jag var skulle precis fylla 30, så jag var fortfarande 29. Jag hade varit tillsammans med min man i 1 år. Och någonstans där liksom i en tråkig, dyster december där för lite mer än 7 år sedan, så insåg jag väl inte att jag behövde sluta med alkohol då. Det hade jag ju förstått för länge sedan. Men då nådde jag min botten, kan man säga.
Vill du gå in mer på hur ditt liv såg ut innan, alltså i det aktiva?
Ja, nej, men då kan vi börja med när jag var yngre. Så växte upp i en familj i Vasastan med 2 systrar, mamma och pappa. Verkligen utåt sett, oj vilken lycklig tjej. Det går ju bra i skolan, fick alltid massa bekräftelse. Åh, du är snygg och söt och duktig på sport och du vet, liksom. Allt var bra. Men på insidan så kände jag mig väldigt tidigt väldigt stressad, orolig och annorlunda. Och det är ju sådana saker som inte syns på utsidan. Och jag tyckte ju att fan, det måste vara något fel på mig. Alltså, vad är det för fel på mig? Varför går jag runt och är orolig, nervös och stressad och konstig? Jag borde bara vara glad, liksom. Och jag minns att jag tidigt hittade en lösning på det här. Så att jag kunde kontrollera mina känslor. Och det var socker. Jättetidigt, innan jag var 10, så kom jag ihåg hur vad skönt det är att äta socker. För då kan jag ju ändra de här känslorna av nervositet och oro till lugn och trygg. Och, ja, men man brukar säga liksom att det känns som att man får en kram inifrån magen typ.
Låter ju mysigt.
Ja, men inte ha en del liksom.
Exakt.
Och idag så förstår jag, det var ju sinnesro jag ville ha liksom. Och senare så det gick bra i skolan, jag hade kompisar och sådär, men alkohol började också komma in i bilden, bara så här kul lite på fester och sådär. Jag tyckte direkt att det här var jättekul, jätteviktigt. Det fick ju mig att känna mig som en trygg person som var självsäker och liksom lite skön och vågade vara lite i centrum och men tvärt emot hur jag kände att jag var annars liksom. Annars ville jag bara gömma mig liksom. Och till början var det ju bara jättekul. Det ska man inte stycka under stol med. Det har ju varit fantastiskt kul. Och enda problemet var att när jag hade så där otroligt kul och under alla år där det fortfarande var bara jättekul, då tillskrev jag ju alkoholen skälet till att det var så himla kul hela tiden.
Mm.
Det är så kul, jag hade aldrig kunnat göra det här utan min följeslagare.
Det blir bästisen.
Bästisen, liksom. Man känner sig trygg, vi har varandra liksom.
Mm.
Och sen så börjar ju, man slutar gymnasiet, man börjar hitta jobb, kom in på en design eller en reklamskola, det var också mycket fest. Så jag kan hela tiden se att jag har varit i miljöer där det är mycket fest och mycket tillåtet att liksom after work tidigt, och man är ju kreativ, man måste ta ett glas vin liksom. Kan ju efterhand se att jag kunde vara kreativ trots vinet. För när jag är ärlig med mig själv, så det har inte gjort mig kreativ. Det har gjort mig slö, ofokuserad, okoncentrerad, och väldigt så här, vi tar det där imorgon.
Men det där är så intressant, för vad är det som får en att tro att man blir mer kreativ när man är i det? För jag har också varit sådär att jag har suttit och varit full och gjort grejer. Och man tänker att det här, jag behöver ju verkligen det här för att känna att jag kan hitta till min kreativa sida, till nya idéer och sådär. Vad är det som, varför tror man det?
Det pratade de faktiskt om på Bergs, där jag pluggade. Eftersom det var en kreativ skola, så sa de det, att så här, det finns ju den här bilden av att man som kreatör, de gamla författarna har suttit och krökat och skrivit sina bästa verk liksom. Och varför är det så att vi tror att när jag tar ett glas vin så ska jag liksom öppna portarna till kreativiteten? Och då sa de att det är så enkelt som att då du dricker vin när du har ledigt och semester och helg. Och om du då dricker ett glas vin, då tror ditt undermedvetna typ, nu är det helg, nu är det ingen stress, nu, allt jag gör nu är en bonus. Det här är inte, det finns inga krav på prestation. Och då tar du bort alla de här första blockeringarna som man annars har när man sitter på jobbet och är stressad, jag måste prestera. Fan, det är bråttom nu, den här deadlinen liksom. Så de då, sa de, försvinner. Och om man fattar det här av sig själv, då kan man ju lika gärna ta en shortcut och bara, jag skiter i vinet, jag tillåter mig själv att känna nu att det finns inga krav, det finns ingen stress, allt jag gör nu är en bonus, liksom.
Ja.
Men jag hörde ju där, tänkte, vad bra, sen går jag bort.
Ja, precis. Och då blir det bara license to drink more.
Exakt.
Eller som jag hörde när jag jobbade på radio ett tag, så var det en av mina kollegor som sa att, jag jobbar på en annan station då, som sa att hennes lärare, när hon hade pluggat radio, hade sagt att det är bra att vara lite bakis när man sänder radio, för då blir man mer avslappnad. Och det där levde jag på jättelänge, när jag kom in och var bakis för jobbet, bara, men det är det bra. Det är det bra för min karriär.
Att det där är så roligt. Det där är också något som jag har pratat med många nyktra kompisar om. Att det, liksom, man har sagt att det bästa tillfället att gå på dejt liksom, eller så här, det är att vara lite bakis. För då är man lite skön och slö och liksom, ja, men nervositetsudden är borta.
Exakt.
Det är ju samma sak.
Ja, precis. Men du var ändå i, det här, i en sån bransch där det var okej på något sätt att dricka väldigt mycket och sådär. Men jag vet ju också att längre fram så kom det till, för jag vet att du har berättat det här, att du bytte ut innehållet i glaset som du satt med på jobbet för att börja lura folk och du drack.
Exakt. Jag, efter att jag pluggat klart, så började jag jobba på en byrå. Och alltså, det är så knäppt att tänka att liksom, ja, jag tyckte att jag hade en jättebra lösning. Och det var att gå till köket, fylla på lite vin, bag-in-box i en kaffekopp. Liksom låtsas att jag drack kaffe eller te. Gå och blåsa på det här vinet som om det var varmt. Sätta mig med min liksom, dator och jobba vidare. Och jag tyckte liksom, det här är en bra idé. Det är en bra lösning.
Förlåt att jag skrattar, men det är så kul. Hur man kommer på de här lösningarna på, och som man bara rättfärdigar i sitt huvud då också.
Och liksom, det var ju inte som att jag satt där och kände så här, jag måste vara så kreativ. Då kan jag komma ihåg att det var tristess liksom. För om jag inte var överblandad med jobb, jag har ju också varit en arbetsnarkoman liksom. Och där började jag jobba på en byrå som hade ganska sunda arbetsförhållanden. Det gillade inte jag. Det var så sjukt. Jag tyckte att det var, vad är det här för slappisar liksom? De går hem klockan 5. Va? Så jag satt ju där och gjorde ett jobb i lagom tempo och var så jäkla uttråkad. För jag var besatt av den här höga pulsen också. Att få jobba under stress och press, det var ju en sorts drog för mig också.
Ja, det blir väl lite dopamin i det där också, hela dopaminpåslag och massa andra grejer.
Jag klarade det. Jag klarade deadlinen på året.
In på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar. Han väntar lite till. Och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för 10:e gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Nej, men på den här byrån, jag var väl kanske 26 typ nu. Då kommer jag ihåg att jag gick en gång in efter en riktig sån här marsarhelg. Jag hade gjort bort mig, jag hade sån vrålångest. Jag hade ju liksom som vanligt somnat i en hamburgare liksom i fyllerkäket. Och, ja, men det var så mycket, det var inget konstigt. Men jag bara kände så här, jag orkar inte att det är sån vrålångest liksom varje måndag, tisdag. Så när någonstans där måndag, tisdag, så gick jag in i ett konferensrum och ringde till det här numret som IQ har, alkohollinjen. Och frågade för en kompisräkning. Vad ska man göra om man tror att man kanske har lite problem? Och de tipsade väl då om att man kan gå till något som heter beroendemottagningen eller något sånt. Så jag skrev upp det här, gick dit några dagar senare. Och ja, men du vet ju själv liksom, när man har försökt de här andra lösningarna utan att ha inställningen att jag faktiskt vill ha hjälp till 100%. Mm. Jag gick ju dit lite med inställningen att det vore lite skönt att få hjälp att dricka som en normal människa.
Ja, och det är så kul, det där har jag också testat, för jag fick också tips från en psykolog. Testa att dricka bara 2 glas när du går ut nästa gång. Eller, för mig har det också handlat om att man har nyktra perioder ibland så att det blir en bra paus, och sen så kan man testa igen. Eller så, ja, man testar att äta lite mer innan man ska dricka, man testar att börja dricka lite senare. När man testar att resa iväg någonstans, det kanske blir bättre när jag är utomlands. Alltså, det finns så många egna lösningar som man har haft för att man inte ville se vad det faktiska problemet var. Och det låter som att det var exakt här du var också.
Alltså exakt det där. Jag tänkte att om jag går till det här mottagningen regelbundet ett tag, då kommer jag lära mig tillräckligt mycket om mig själv för att kunna hantera alkoholen. Precis som att jag hade läst väldigt mycket självhjälpsböcker. Jag tänkte att när jag har läst de här böckerna, då kommer jag förstå mitt psyke och då kommer jag att kunna bli den här personen som är måttlig. För att jag kommer vara så himla lugn och trygg.
Det var exakt som med mig när jag pluggade till att bli yogalärare, för jag tänkte att det här kommer bli mitt nya liv, där jag bara så här, är en lugn person som inte behöver någonting annat. Det gick sådär, kan jag säga.
Ja, men det är ju många i vårt program som har varit yogalärare. Ja. Och man har hållit på med vipassana och meditationsretreat och liksom allt. Allt för att slippa gå till kärnan.
Exakt.
Och kärnan är ju, jag håller på med ett gift som jag inte tål. Det finns ju en rolig, det var faktiskt min sponsor som sa det här när jag blev nykter. Att hon bara, har du tänkt på att liksom, det är ganska sjukt att lägga handen på en varm platta på spisen och bränna sig. Och bara, ah! Och sen så går det typ en dag och så gör man det igen. Och bara, ah, jag bränner mig igen. Och sen nästa dag tänker man så här, fan, den här gången eller lägger handen på plattan, då kommer inte jag bränna mig. Och så gör man det igen. Och så gör man så varje fredag, lördag i 10 år. Vad är det liksom, sinnessjukdom? Man gör samma sak och förväntar sig ett nytt resultat. Mm. Man förnekar att...
Ja, men det var bara för att jag drack starksprit sist. Jag borde ju druckit öl istället. Det var ju, alltså, man, det är ju, man, då fortsätter man hitta de där ursäkterna.
Eller den där personen dök upp och då blev jag så ur balans. Så då behövde jag dricka. Eller, ja, men, jag var ju lite förkyld för en vecka sedan. Eller allt. Jag åt för lite, för mycket.
Ja. Exakt, och det blev bara problem den här gången för att jag inte hade sovit tillräckligt. Mm. Ja. Så fort, det finns ju liksom oändliga ursäkter till vad man håller på med.
Ja,
där.
Återigen då till min lilla life story.
I'm all
ears.
Jag
satt ju där på den här byrån och sen slutade jag gå på den här beroendecentret. För att jag kände inte, tror jag, att jag fick inte det jag ville ha. Jag fick inte förmågan att dricka som en normal människa. Och det de sa gick nog bara in genom ena örat och ut genom andra. Liksom. För jag var inte där för att höra på annat än det jag ville höra. Liksom. Och den här sjukdomen är ju kronisk och progressiv, alltså att den blir värre och värre. Så att det blev det ju. Om jag hade behövt x antal drinkar för några år sedan, så behövde jag ju mer och mer hela tiden. Och så kunde jag ju lura mig själv att det inte var ett problem, men om att, som du sa, ta en vit månad. När det hade varit riktigt stökigt, så nej, men nu tar vi en vit månad. Och så tänkte jag, men det kan man ju inte göra om man inte har problem. Liksom. Eller det kan man ju inte göra om man har problem, snarare. Så det här är ett bevis på att jag kan inte ha problem. Så det roliga är ju att de här vita månaderna, det var ju liksom jag hemma, äta morötter, träna. Det var inte ett liv liksom. Jag gick i ide.
Alltså jag skrattar för att jag känner igen mig så mycket det. Ja. Så, ja.
Det är ju inte ett liv. Och det var så det såg ut. Utan alkohol så tyckte jag att det här livet är on hold. Men sen efter den här månaden, då kommer livet börja igen. Liksom. Och det är ju om något att ha problem. Jag bestämde mig till slut för att säga upp mig och starta mitt eget. Det var jättekul. Jag hade jätteroligt med jobbet. Och jag kände verkligen att jag fick utlopp för min kreativitet. Liksom. Men samtidigt så var det väldigt dålig väg. För det blev värre fort. Liksom. Och det började bli så att jag kände att jag måste nog ta ett glas vin ikväll. För att jag, även om det är måndag, för jag måste liksom, jag måste den här deadlinen och liksom. Och när det var ett glas vin, då tar vi till liksom. Och sen träffade jag min nuvarande man. Och kände att jag har träffat min soulmate liksom. Och det var helt fantastiskt. Och samtidigt så kände jag att nu får jag verkligen skärpa mig här. För jag vill inte förlora honom. För tidigare har jag ju varit lite... om någon klagar, då är det inte mig det är fel på.
Då ser man bara hej då till den personen.
Ja, då är det andra som är tråkiga. Men den här gången så kände jag att jag vill inte förlora honom. Men successivt så började jag ändå göra såna här saker som gör att han blev sårad. Jag började ändå bli den här personen som jag inte ville vara. När vi satt på middagar hemma och skulle dricka lite vin till maten, så kunde han gå iväg på toaletten eller gå till köket, och då snabbt svepte jag mitt glas med vin, fyllde på. För att jag behövde komma upp i den här kvoten, eller vad man säger, den här nivån av rätt medicinering.
Mm.
För att kunna vara lugn och kunna lyssna på vad han sa och kunna vara närvarande. Och han märkte inte det här. Han märkte väl, i efterhand har han ju sagt, han märkte att jag drack ju typ dubbelt så mycket som han kunde göra. Och att det var lite skumt, för att jag är ju typ hälften så liten som han är. Och ja, men det blev ju högre och högre tempo. Och jag kommer ihåg att jag kände att vi började väl prata om att flytta ihop. Och att jag... såklart var lycklig och tänkte att det här är fantastiskt. Och samtidigt fanns rädslan, hur ska det här bli? Hur ska jag kunna dricka nu? Liksom? Alltså, det knäppaste är att när jag nådde min botten, det var inte en kväll som var värre än någon annan faktiskt. Det var ju en väldigt lugn kväll i jämförelse med många andra kvällar. Jag har ju vaknat upp och inte vetat vad jag är. Jag har slagit mig, jag tappar bort alla mina prylar. Hundratals gånger, bytt mobil 100 gånger.
Åh, alltså den nycklar. Där skriver jag under på. Oj, oj, oj.
Ja, men var det inte du som brukade lägga dina nycklar under dörrmattan?
Nej, men alltså jag när jag bodde på Zanzibar ett tag, så när jag gick ut och skulle festa där, jag visste att jag alltid tappade bort mina grejer när jag gick ut. Jag tappade bort allt, så det slutade ju med att istället för att inte dricka så mycket, vad gjorde jag istället? Jag tog inte med mig någonting. Jag gick barfota på de här festerna, för jag visste att jag kommer tappa bort mina skor. Ja. Jag hade inte med mig någonting.
Så lösningsfokuserad.
Jag vet, så höll jag på.
Det är så roligt. Ja, men då var det någon annan som också sa det här, att man tar inte med sig nycklarna. Man lägger ju nycklarna under dörrmattan,
så man inte ska kunna tappa bort dem.
Ja, man tejpar fast sitt kreditkort någonstans på kroppen. Alltså alla möjliga lösningar för att inte tappa bort grejer.
Exakt.
Så det var ju... Så var det ju att gå ut. Det var helhavet stormar.
Mm. Men det kändes lite läskigt då att helt plötsligt bo med någon som faktiskt kunde syna dig lite grann kanske då?
Ja, det var det. Och jag hade ju jobbat som en dåre i flera år. Jag hade druckit så mycket alkohol. Jag hade sovit alldeles för lite. Jag hade varit utbränd egentligen i många år faktiskt. Men orkat köra på tack vare alkoholen och socker. För det var ju också fortfarande en väldigt viktig lösning för mig. Och ätstörningar.
Härlig kompotter där,
ja.
Alltså.
Mm. Och överträning. Mm. Mm. Och säkert liksom, bekräftelsebehov och allt möjligt. Liksom.
Ja, det är ju precis det som du är inne på nu. Det är ju alltså grunden till den här sjukdomen är det här svarta hålet som många pratar om, som man har i bröstet. Det är hela tiden, det känns som att man har ett svart hål i bröstet som man känner hela tiden, jag måste fylla det med någonting. Mm. Är det inte alkohol så kanske det är som du säger, som för dig, så blir det någon ätstörning man bör fokusera på. Det blir socker, det blir träning, det blir shopping. Det kan, alltså det kan vara vad som helst som man försöker liksom fylla det här hålet med.
Ja, men det är ju som att man ser någon sorts kalibrering av min medicinering. Den skulle hela tiden vara på rätt nivå för att, vadå? Jo, fylla det här svarta hålet som du pratade om. Men den här sista kvällen då så var det jag, min man, ett annat par som skulle gå ut och äta middag. En vanlig parmiddag. Vi hade barnvakt. Min man har en son som nu är 10. Han var väl, ja men, vad var han? 3 kanske. Och vi hade barnvakt, skulle vara hemma till 10:00. En lugn kväll. Men istället, där när klockan började närma sig dags att gå hem och min man sa att du, nu måste vi hem till barnvakten, tack för ikväll. Då hade jag ju druckit lite vin och kände att jag kan inte sluta nu. Jag har satt igång den här allergin. Den fysiska allergin som vi snackar om, som är det här merbegäret. Den var igång och jag kände att...
Det betyder att vi har en onaturlig reaktion på när vi får i oss alkohol. Att vi får det här merbegäret snarare än att man känner att ja, det kanske var tillräckligt där.
Ja, exakt. Jag kände att nu kan inte jag bara gå hem. För jag, det är klart jag kunde ha gått hem. Men jag tyckte att konsekvensen av att göra honom besviken, men den tar jag. För jag ska ha mer liksom. Och det är det som blir, det är det som är en av de här... väldigt stora nackdelarna med alkoholproblem. Att man sätter begäret framför det man egentligen älskar. Jag älskar ju inte alkohol. Jag älskar ju min man. Jag vill inte göra honom besviken. Och jag älskar ju vänner och familj. Men när jag är igång, då sätts alkoholen framför allt.
Det blir prio ett.
Prio ett, ja. Och det blev ju så att jag fick ju det här andra paret att stanna kvar. Säkert inte så taggade på att sitta och dricka mer. De ville ju säkert gå hem. Men det blev ju så. Och sen vaknade jag nog upp av att min man liksom typ väcker mig. Jag står upp liksom hemma i lägenheten och har kommit hem. Klockan var väl 3 någonting. Då har jag liksom varit ute sedan 10 och vet inte vart jag har varit eller hur jag har kommit hem. Och jag var typ ganska borta liksom. Nästa dag när jag vaknade upp i en riktig baksmälla ångest. Och han frågade mig, vad hände igår? Alltså, var var du? Hur kom du hem? Varför blev du så här? Vi hade ju sagt att vi skulle gå hem tillsammans. Då var det som att tiden stannade i några sekunder. Och istället för att slänga ut en av många tusen ursäkter för varför det blev så här. Att det var någon annans fel, någon var ledsen, jag måste stanna och trösta eller hitan och ditan.
Och det du hade gjort innan.
Ja, alltid. Det var ju aldrig mitt fel. Det var bara... jag som var offer för
omständigheterna. Oh, classic.
Så blev det blev som att det var tyst i huvudet och jag kunde inte få fram en ursäkt. Och jag kände för första gången i mitt liv att jag ville inte det. Det var faktiskt på riktigt så att jag fick som en... det fladdrade förbi en film framför ögonen. Det låter ju helt knäppt, men det var verkligen som att jag såg mig själv. Kanske 10 år framåt, så här, stå i ett kök och dricka ur en bag-in-box och typ vara ensamstående med några barn som jag inte kunde ge allt jag vill till. Och förhållande, om jag hade haft det, skulle ju gått i krasch. Och ja, men, jag såg verkligen en person som jag inte ville bli. Och jag kände i hela mitt hjärta att om jag fortsätter dricka så kommer jag aldrig kunna bli den jag vill vara. Och känslan var verkligen att... nej, men jag är så trött på det här. Så även om mitt liv ska bli ohanterligt nu så är det värt att testa. För jag orkar inte det här längre.
Lösningarna tog slut.
Ja, faktiskt. Det hade ju blivit så, verkligen. Att hur mycket jag nu än drack så kände jag en liten lättnad och ett litet lugn från mitt ständiga chatter i huvudet av kritiska röster och sådär. Jag fick bara en kort stunds lugn. Förut hade jag kunnat ha haft hela kvällar av att vara euforisk och lugn och trygg och allt det där. Men det blev kortare och kortare. Det slog mig som en blixt från klar himmel att jag är körd
liksom. Maktlös.
Ja. Så då när han frågade vad hände igår, varför blir det alltid så här, då sa jag, Jag vet inte. Och jag tror att jag har problem. Jag trodde ju att han skulle bli så här, har du alkoholproblem? Inte för att han är en dömande person, men jag tänkte ju, det är så det är liksom. Man vill ju inte vara tillsammans med en alkoholist, tänkte jag. Man vill vara tillsammans med en måttlig och härlig tjej som inte har några problem liksom. Men han reagerade absolut inte så, utan han reagerade väldigt lugnt och kärleksfullt och sa, ja men vad skönt att säga det här, för jag har ju anat att det är något fel, men jag har inte riktigt förstått vad det är. Men då gör vi något åt det. Det går ju att få hjälp.
Jag får gås ut nu, det var
ja.
Fint.
Nej, men det var så fint att säga, då gör vi någonting åt det. Även om vi vet ju att så här, det är inte någon annan människa som kommer kunna hjälpa oss. Vi måste vilja hjälpa oss själva.
Ja, för du hade, och hade han kommit till dig nu den här morgonen, säger vi, och sagt till dig,
nu
måste
slut.
Du sluta.
Ja.
Då, ja, kan, du kanske hade gått på något möte liksom.
Ja.
Men sen hade du inte gjort arbetet som man måste göra för sig själv. Och du hade inte gjort det helhjärtat för dig själv. Och då hade du kommit tillbaka till alkoholen ganska så fort förmodligen.
Ja.
In på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar. Han väntar lite till. Och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Det jag tänker nu, det är att det är så lätt kanske för den som lyssnar att tänka, ja men så där var det inte allt för mig. För att det är väldigt lätt att fastna i att lyssna, särskilt om man har alkoholproblem, så lyssnar man gärna på skillnader men inte likheterna. Och det är ju det som blir problemet då, när man innerst inne vet att man har ett problem, för då börjar man tänka och jämföra sig med de som har det värre. De alkoholisterna som man kanske tänker på, det är ju bara de som sitter på en parkbänk och inte har något boende. Det är de som har förlorat allting, de som inte har några pengar, de som har liksom, så, alltså på den nivån att man, att då, och då skjuter man liksom ifrån sig sitt problem på något sätt.
Ja, 100%.
Och det är ingen som säger någonting kanske till en heller.
Nej, det var ju inte som att folk hade sagt till mig att du får fan sluta. För att jag gjorde kanske bort mig sådär, men det gör ju inte så mycket för andra människor. De tycker ju mest synd om vad mycket ångest hon får. Ta det lugnt, du är ung. Det var inte så farligt. Och så säger folk det man vill höra för att man ska må lite bättre för stunden. Det var faktiskt inte så att folk hade sagt till mig att nu får du ta det lugnt.
Exakt, för att många har den bilden av en alkoholist igen, att då handlar det om att man dricker varje dag och jättemycket. Det behöver inte alls vara så. Det kan finnas alkoholister som jag var som bara drack till exempel mellan torsdag till söndag ungefär. Men man har ändå den här sjukdomen, man har det medbegäret. Och jag tänker, om det är någon som lyssnar nu som fortfarande funderar på, har jag problem med alkohol eller inte, så är det två ganska viktiga frågor som man kan ställa sig. Och den första är precis det som du är inne på. Det är ju så här, kan jag välja när jag ska dricka? Andra frågan, när jag dricker, kan jag välja när jag ska sluta? De två frågorna säger ganska mycket vad svaren blir därpå. För att nej, jag kunde inte välja, precis som du var inne på nu, att du kunde inte välja när du skulle börja.
Nej.
Du hade bestämt dig, nu ska inte jag dricka den här kvällen. Sen sitter man där med vinet ändå. Och sen så bestämmer man sig, jag ska bara dricka ett glas vin ikväll. Nej, det blev alltid mer.
Ja.
Men grejen var ju den att jag fokuserade ju på de gångerna som jag hade kunnat sluta efter två.
För det händer ju också.
Det händer också. Ja. Jag har haft de kvällarna där jag har kunnat kontrollera, de är väldigt få. Men jag har haft de kvällarna när jag har verkligen tänkt så här, idag ska jag bara dricka tre glas och sen har jag bara gjort det sen jag gått hem och lagt mig. Men, och det var de stunderna som jag hakade upp mig på, för jag tänkte att då har inte jag problem, för jag kan ju faktiskt begränsa mig när det behövs. Men jag lurade mig själv jättemycket i det också.
Där är också viktigt att komma ihåg att jag hade absolut kunnat köra på i många år till. Och jag hade mycket mer lidande kvar i mig att ge. Och jag hade mycket mer festande kvar i mig att ge. Min botten hade absolut kunnat vara mycket, mycket längre bort. Men som tur var så hade jag lidit tillräckligt den här morgonen när han frågade, hur mår du egentligen? Och det är jag väldigt glad för, att där var min gräns nådd. Ja, men då visste jag ju, jag måste ta hjälp. Jag vet inte hur jag ska göra det här själv, men jag visste faktiskt inte riktigt vad jag skulle ta hjälp heller. Så jag gick där i en månad från att jag hade avslöjat mig själv då, tills att jag faktiskt fick ett nummer till en person i 12-stegsprogram. Och när jag hade ringt till honom, då kändes det verkligen som att nu kommer jag kanske få hjälp. För att bara av att prata med honom i några minuter så kände jag en jättelättnad. Han beskrev att jag vet hur det känns nu, jag har också varit där. Det känns som att livet ska ta slut nu, att nu kommer allt vara tråkigt för alltid. Och ingenting som är roligt kommer jag att kunna göra. Men det kommer bli bra. Så att du behöver inte fokusera på så mycket hur kommer det gå till. Utan jag kan bara säga så här, häng med mig på ett 12-stegsmöte och sen tar vi det därifrån. Och jag kände att det där kommer inte bli kul.
Mm.
Men det är det jag behöver göra nu, så då får det väl vara så då. Jag fick se det precis som om jag hade fått ett cancerbesked eller diabetes. Ja, det vill jag inte. Men antingen stretar jag emot nu och tar inte behandlingen. Och det kommer ju inte bli bättre då.
Och det andra finns ju kvar där ute om man skulle ångra sig.
Ja.
Och gå dit igen i så fall.
Ja. Exakt, så jag tror att man måste liksom inse det. Det kommer kanske inte vara kul i början. Men det kommer kanske bli kul sen. Och jag gick med honom då på ett möte. Jag var så sjukt nervös innan vi kom ner där på Söder. Var en källare liksom full av människor som inte alls såg deppiga ut. De såg ju glada ut. Det var kanske 40 personer i det här rummet. En cirkel. Alla slog sig ner. Jag höll på att dö av hjärtklappning. Jag kände samtidigt en sån enorm lättnad. För det var pusselbiten som jag hade saknat i mitt liv. Men det var helt fantastiskt. Och det var så stark känsla av lättnad. Så att jag har ju bara fortsatt gå tillbaka. Och det är ju mer
precis,
än 7 år sedan.
Ja, det är precis, över 7 år sedan nu. Det är så himla inspirerande och häftigt. Och vad är det som händer i nykterheten efter det här? Du går på ditt första möte, du börjar jobba i stegen, gör stegarbete. Du är själv sponsor idag till flera olika sponsorer. Men vad är det som händer när man har gått på sitt första möte? Hur blir det i nykterheten? Hur har det varit för dig sen, alltså under de här 7 åren?
Ja, herregud.
Det är väldigt många år liksom.
Ja, det har varit allt annat än vad jag trodde. Alltså att kunna ta ner den här rustningen man har haft hela livet, som man av någon anledning satte på sig vid någon ålder, för att skydda sig mot att människor ska kunna se igenom och se mig. För att jag tror att jag duger inte som jag är. Men när man kommer på de här mötena så känner man att rustningen trillar av. Jag vet inte ens hur jag fick av den, men den bara trillar av. Och jag kan plötsligt se människor i ögonen. Och jag flackade inte med blicken längre, för det var ju något jag hade ju aldrig kunnat titta folk i ögonen, förutom när man var full.
Ja.
Då kunde man ju glo och deep-talka och känna närhet med andra människor. Nej, men det har hänt så mycket fint. Vi har gift oss, skaffat barn. Jag har utvecklats i mitt jobb. Jag börjar känna att, ska jag göra något nytt i livet? Ska jag byta karriär? Nej, men jag börjar känna så här, livet är en lek och jag är så sugen på att leka.
Ja, alltså det är så häftigt. Jag kan tänka så mycket på hur jag trodde att jag levde förut, när allt handlade om nästa gång jag skulle få dricka. Att då kunde jag inte tänka på att jag någonsin skulle kunna njuta och ha ett kul liv om jag inte drack. Jag tänkte, fasen vad tråkigt att leva utan alkohol. Det finns ju ingenting att se fram emot då. Medan nu så är det att jag inser, det var då jag inte levde. Det är nu jag lever. Det är nu jag kan se klart för första gången och faktiskt följa min väg. Jag har inte kunnat göra det innan, för att varje gång jag drack så var man tillbaka på ruta ett och bara, vad vill jag med ett liv? Vem är jag? Medan nu utvecklas man istället varje dag. Det är ett helt annat liv.
Verkligen, det är exakt. Vi har ju båda varit sådana som man bygger upp och så raserar det. Och så bygger man upp och så raserar man. Och till slut vänjer man ju sig vid det. Så att man lever i den här springande jakten. Och till en början i nykterheten så är det ju många som känner att men det är något fel. Gör något fel, för livet är ju väldigt det är liksom
monotont.
När kommer krisen hända? Det är nästan som man sätter igång kaoset, för att man står inte ut i lugnet.
Ja.
Så det är ju också en stor grej att lära sig leva i lugn. Alltså nu njuter jag av att ha ett lugnt liv.
Men jag tänker nu, Andrea, om det är någon som sitter och lyssnar nu och funderar fortfarande på, har jag problem, jag tror att jag kanske har det. Vad gör man då?
Ja, men först behöver man ju, kan man ju inse att man behöver inte vänta tills allting går åt helvete. Det är okej att sluta innan man hamnar på parkbänken eller på akuten eller någon annanstans. Man behöver inte vänta tills man når sin botten, för vem vet vad är ens botten? Jag säger ju att det där som hände var min botten, men jag hade ju säkert kunnat köra på, som sagt, i många, många år till. Det där var ju inte en farlig botten. Det var bara att jag var så jävla trött. Så man behöver egentligen bara tänka att, ska jag testa det här en stund? Som du sa, det andra finns ju kvar. Alkohol och droger och vad det nu än är, finns ju kvar. Jag kan ge mig själv en chans att testa det här. Och så gör jag alla 12 stegen. För att det är många som testar att göra 1, 2, 3 steg. Och så, det här funkar inte för mig. Jag känner inte att det är bättre. Nej, men för att det är som att ta en medicin, en kur, antibiotika, och så tar man bara 3 tabletter, men man ska ta 12. Alltså då kommer man ju bli sjuk igen.
Just det.
Det är viktigt att så här, ska man testa det, så testa det hela vägen. Och 12:e steget är ju att ge det vidare och börja sponsra, och det är ju det som är det absolut häftigaste. Ja, så mitt råd nummer 1 är väldigt långdraget, men du behöver inte vänta tills allt går åt helvete. Det behöver inte vara kaos på alla plan. Det kan bara vara en känsla av att jag lever inte mitt liv så som jag skulle vilja att det var. Och vad mer? Ja, det är fantastisk superkraft att kunna be om hjälp. Och också att du behöver absolut inte ha koll på eller kunna se framför dig hur ska det här bli.
Nej.
Bara testa och sen så ser man vad det landar i. Det kommer inte bli sämre.
En dag i taget. Mm. Idag kanske du vill gå och testa på att vara nykter och kontakta, gå på något möte.
Mm.
Du behöver inte veta vad du ska göra imorgon.
Nej, så bara ha ingen bild av hur någonting ska bli, för du kommer ändå bara bli bättre än vad du någonsin kan föreställa dig. Så bara enjoy the ride.
Oh,
typ.
Go with the flow.
Ja.
Alltså det låter som värsta livscoach-råden här. Jag älskar det. Helt underbart.
Så här cheesy och bara citatregn.
Det är precis det som behövs.
Ja, men alltså jag kommer ihåg där i boken, den här blå boken som man läser med sponsorn, så någonstans står det att så här, vi kommer skjutas ut som en raket ut i en fjärde dimension av ett liv som vi aldrig kunnat ana. Och jag tänkte bara, men alltså snälla någon, ja, lugna er.
Ja, det är det jag tänker. Ja. Att så här, folk som lyssnar på det kan tänka att det låter alldeles för sant. Det kan inte vara så.
Man snackar om den där jävla någon, sitter och ljuger. Så känner man ju faktiskt
det. För det lär vi oss också i programmet, ja. Ärlighet, så vi ljuger faktiskt,
ja.
Inte
och, ja, exakt. Och vissa dagar har man ju faktiskt inte bra dagar heller. Så det är ju så här, ja men alltså, jag skulle ju kunna suttit här och sagt att det är jättekul att vara nykter, men idag är jag skitsur, om det var en sån dag.
Ja.
För så är det ju.
Gud, ja.
Ja.
Alltså, alla de här dåliga dagarna, man går runt och tycker synd om sig själv och allt känns jättejobbigt. Man tänker bara, vad håller jag på med i livet överhuvudtaget? Vem är jag? Usch, de dagarna finns också, 100%.
Ja, och det sköna är, alltså, det enda skillnaden är nu att de där dagarna är ganska mycket färre. Och det där jobbiga, det är ganska mycket mildare. Och det är så skönt att så här, jag behöver inte ta till alkohol eller droger för att lösa det. Jag kan ringa ett samtal till någon i gemenskapen. Och så mår jag alltid mycket bättre. Och jag får ingen baksmäll av det. Jag kommer inte ha gjort bort mig och tappa bort alla mina nycklar.
Det var någon som sa, precis. Det är en väldig bonus, måste jag säga. Jag har
ringt ett samtal liksom.
Och det var någon som sa på ett möte jag var på för länge sedan att min värsta dag idag är fortfarande bra mycket bättre än vad den bästa dagen var då.
Ja.
Och det säger ganska mycket också.
Så är det ju.
Mm. Ja.
100%.
Andrea, tusen tack för att du kom hit. Jag hade kunnat sitta och prata med dig i evighet till, så du får komma tillbaka någon gång.
Gärna.
Ja. Tack för att du kom hit. Ja, stort tack för att du har lyssnat på Don't Whine About It. Och så vill jag också säga att om du misstänker att du eller någon som du känner har problem med alkohol, så får du jättegärna höra av dig till mig på poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hjälper jag dig vidare därifrån. Tack och hej!
Podplay, en del av
In på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar. Han väntar lite till. Och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.